Ja, här ser ni vad jag tänker tala om. Rubriken heter Låt det nya livet växa. Låt det nya livet växa. Och jag kommer att inleda en liten miniserie kan man säga. Första gången kommer jag tala om att bli född på nytt, vad det innebär. Jag tror att vi ibland behöver gå tillbaka till väldigt grundläggande saker, fast en del av oss har varit med i 70 år eller mer. Jag vet inte. Men att det är så stor välsignelse att gå tillbaka till grundläggande saker, för de betyder någonting varje dag i vår vardag. Och den andra gången kommer jag tala om att växa andligen. Och den tredje gången kommer jag tala om församlingen som Guds växthus. För jag tror att församlingen har en viktig uppgift när vi ska växa i vårt andliga liv. Men nu börjar vi. Född på nytt. Vad innebär det? Jo, när en människa vänder sig till Gud så händer det ju ett stort, stort under i hennes liv. Bibeln talar om att hon blir en ny skapelse. Hon blir en ny människa. Hon blir född på nytt till ett nytt liv. Det är väldigt radikala saker. Alltså kristendomen handlar inte på om att nu bestämmer jag mig för att bli lite bättre. Nu bestämmer jag mig för att anstränga mig mera. Nej, det är Gud som gör någonting när vi kommer till honom. Det händer ett jättestort under inom oss. Och utan att tro på det här stora undret så är det helt meningslöst att vi går till kyrkan. Att vi gör en massa saker i religionens namn. Det blir helt ihåligt därför att det är det här det handlar om. Att bli född på nytt och det livet som följer efter det. Allt liv växer och utvecklas. Så när vi blir födda på nytt så är tanken att vi ska börja fortsätta växa, utvecklas. Och det finns en väg framåt hela tiden. Också du som har varit med 70, 80 eller 90 år. Det finns ännu någonting mera framåt. Det finns för oss alla. Vi börjar med den här berättelsen från Johannes evangelium. Från tredje kapitlet och vers 1 till och med 3 där det står så här. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Alltså Nikodemus, hyperreligiös, en av de stora. Alltså han var med jag förstår att han var med i det här judarnas högsta råd. Så det var inte vem som helst. Och så var han en farisé. Och de var väldigt noga med att allting sköttes rätt. De var väldigt bibelsprängda och sådär. Och så kommer han till Jesus och säger det här. Och så säger Jesus till denne stora, viktiga, religiösa man: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och vi vet, Jesus han hade ju berättat om Guds rike, att det var inte av denna världen. Det var inte i första hand en befrielse av landet Israel från romarriket. Det kanske Nikodemus trodde, jag vet inte. Men Jesus sa att riket fanns mitt ibland folket på ett osynligt sätt. Men det höll på att förändra världen inifrån. Jesus han gav ju liknelser om en gömd skatt i en åker som någon sålde allt han ägde för att köpa den där åkern. Och om ett senapskorn som växte till och blev ett träd. Och så liknade han himmelriket vid en surdeg. En liten klump av surdegen genomsyrar hela degen. Så att Jesus, han menade att Guds rike hade kommit, men osynligt. Och det här osynliga riket kunde man alltså bara se genom att bli född på nytt. Född på nytt. Och det låter ju lite märkligt att bli född på nytt. Vi har hört det jättemånga gånger, men vad är det egentligen frågan om att bli född på nytt? Också Nikodemus, han blev ju förbryllad. Han sa, om vi går till Johannes 3 och vers 4-6. Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Alltså, den pånyttfödda människan har ett helt annat ursprung än den här vanliga fysiska. Född av vatten och ande, sa Jesus. Det är ett Guds under. Det är någonting som bara Gud kan göra. Och Johannes, evangelisten Johannes, pratar om det här också i Johannes 1 och 12 till och med 13, där det står: men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Födda av Gud. Och Nikodemus, han funderar ju ändå. Inte fick han det där att gå ihop riktigt. Så Jesus, han sa så där liksom, att du som är en av de skriftlärde och du fattar inte det här. Hur kommer det sig? Och så börjar han, eftersom Nikodemus var bibelsprängd, så gick han och började tala om Mose. I Johannes 3 och 14 till och med 15 så står det att Jesus sa: liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. I fjärde Mosebok 21 så kan man läsa om det här som hände i öknen när Israels barn var på väg till Kanaans land. Det kom ormar därför att de hade knotat och klagat mot Mose och mot Gud. Så kom det ormar som bet dem och folk började dö. Och så fick Mose instruktionen att hänga upp en kopparorm på en påle, och den som såg på pålen, på kopparormen, fick leva. Den som inte tittade och som inte såg där dog. Och utgångsläget var det att de var dömda att dö om de inte tittade på den här kopparormen. Så är det lite med dig och mig. Om vi inte tar emot Jesus, så ligger det som en dom över våra liv. Att gå förlorade. Därför att vi har synd i våra liv. Och vi har uppror mot Gud. Och det skiljer oss från det här riket som Jesus pratade om. Vi kan inte komma in där utan hjälp. Och Jesus, han blev upphängd på korset precis som kopparormen, för att rädda den som tror på honom. Han offrar sig i vårt ställe. Det enda sättet att få det här eviga livet är att tro på Jesus, vår frälsare. På det sättet blir man född på nytt. Det här förklarade Jesus då för Nikodemus. Och så fortsatte han att säga så här i Johannes 3 och 16 till och med 18. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Vi har samma utgångsläge som Israels folk i öknen som hade blivit bitna av ormarna. Vi är dömda att gå under om vi inte tror på honom, om vi inte tror på Jesus. Så det är allvarliga saker, men det är också väldigt fina saker därför att det är inte så mycket stora prestationer som behövs för att vi ska ordna vår sak med Gud, för att vi ska ta emot det eviga livet. Vi behöver bara tro på Jesus, vad han har gjort för dig och mig, att han har dött istället för mig när jag borde ha dött. Han tog den där domen som låg över mitt liv. Så om jag bara tar emot hans väg och gör det på hans sätt, så får jag det eviga livet, så blir jag född på nytt. Jesus, han sa också till Nikodemus, läste vi, att man måste bli född av vatten och ande. Vatten och ande. Och av allt att döma, så när Jesus talar om vattnet så är det dopet han tänker på. Dopet. Anden föder den på nytt som tror, som omvänder sig och blir döpt. Jag vill tala lite mer om dopet, för att jag tror att vi talar för lite om dopet. Det finns så mycket att ta vara på i dopet. Den stora saken läste vi här för att få evigt liv. Det är ju att tro och omvända sig. Men när vi börjar läsa i Bibeln så ser vi att tron, omvändelsen och dopet hänger så tätt tillsammans som man kan säga att det är nästan olika sidor av samma sak. Vi läser i Markus 16:16 där Jesus sänder ut sina lärjungar att predika i världen, och så säger han: den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tror och blir döpt, det är liksom det ena följer på det andra, det ena hör ihop med det andra. Och samma sak i Apostlagärningarna 2:38, när Petrus predikade på första pingstdagen, så sa han till folket där: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Omvänd er och låt er alla döpas. Det hängde ihop väldigt tätt. Det står också i första Petrus brev att dopet är en bekännelse till Gud. Alltså tron är det viktiga, omvändelsen, men dopet är liksom den konkreta handlingen som man är med om när man vänder sig till Gud. Vi ska läsa lite mer om dopet i Kolosserbrevet 2:11-12, där det står: Paulus skriver till kolosserna: i honom blev ni omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. Alltså genom dopet så låter jag Jesu död och uppståndelse gäller för mig. Jag visar med hela min kropp att jag ger mig hän åt Jesus. Han har dött för mig och jag dör bort ifrån det gamla. Och han har uppstått och jag uppstår med honom till ett nytt liv. Det står att den här uppståndelsen sker genom tron på Guds kraft. Så läste vi också att dopet är en omskärelse som inte sker med människohand utan med Kristi omskärelse. Alltså, det är inte bara den som döper och den som blir döpt som handlar i dopet, utan den helige ande gör någonting också. Någonting övernaturligt. Det är helt vanligt vatten som vi döper med. Det är helt vanliga människor som döper, men den helige ande gör någonting där. Och Jesus sa ju till Nikodemus att det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Så anden är med där i dopet. Det kanske verkar lite konstigt att det står om omskärelse. Men det var ju så i Gamla testamentet att alla som hörde, som var Abrahams avkomlingar, alla pojkar som föddes som avkomlingar till Abraham, de skulle omskäras. Man skar bort förhuden som ett bestående tecken på att de hörde till Guds folk. Och när vi kommer till tro och blir döpta, så får vi anden som ett tecken på att vi hör till Guds folk. Den helige ande kommer och bor i våra hjärtan. Det läser vi på många ställen i Bibeln. På ett ställe står det att anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Dopet är en väldigt viktig upplevelse. Åtminstone kan jag intyga det. Alltså, det är lite märkligt. Jag blev döpt när jag var 12 år. Men jag tycker nu, på senare tid, har dopet blivit ännu viktigare för mig. Alltså, jag kan gå tillbaks till när jag var 12 år. Och jag kommer ihåg rösten där på pastor Barabara. Jag blev döpt i Tanzania av en afrikansk pastor som hette Aroni Barabara. Och jag kommer ihåg hans röst var lite speciell, när man så där hes. Och så, men liksom när han läste de där, sa de där orden kwakuonga makwako na kukiri dambizaku na kubatiza katika jina la Yesu. Han pratade swahili och så döpte han mig. Men jag kommer ihåg det där, då liksom, åh, nu är det på riktigt. Alltså jag trodde på Gud, jag trodde på Jesus och jag hade liksom tagit emot Jesus. Men på något vis, det var som ett ordentligt avstamp i mitt kristna liv att från och med nu hör jag på riktigt till församlingen. Nu är jag Jesu lärjunge. Och jag tror att det faktiskt är meningen att dopet ska vara en sån här sak, för att när vi läser i Kolosserbrevet som vi just gjorde och på andra ställen, så Paulus, han håller alltid på och talar om ni som är döpta, ni dog med Kristus och uppstod, och liksom han alltid påminner dem att de blev ju döpta en gång och därför ska de leva det här nya livet. Och dopet är viktigt därför att man får också ett annat perspektiv på livet. När man blir född på nytt och låter döpa sig, så får man ett annat perspektiv. Det är liksom inte bara det som finns här nere på jorden som blir viktigt. Utan vi får kontakt med det eviga. Jag ser att jag har hoppat över det här bibelstället i min presentation här. Så att nu får jag läsa det från pappret. Det står så här i Kolosserbrevet 3:1-4. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Nu är det ju inte så att när man blir kristen så flyger man liksom bara iväg i sina tankar och tänker på himlen och missköter allting här på jorden. Det är inte det jag menar. Utan jag tror att det är det där som Jesus sa. Kommer ni ihåg att han sa att den som är född av anden, han är som vinden som blåser i träden. Man hör dess sus, men vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Alltså, den pånyttfödda människan har ett nytt liv som ofta är dolt för andra människors syn, eller den vanliga betraktaren ser inte det där så lätt. Men de har ett evighetsperspektiv. Och verkningarna av det här evighetsperspektivet, det syns i våra liv. Det blir som en ljuvlig bris som blåser igenom allt vad vi gör. Hela vårt liv blir uppfyllt av någonting som folk inte kan ta på. Men det finns där, och det är liksom, det är uppenbart liksom att det finns något där som är annorlunda. Och det nya livet är ju inte så där hemligt att det inte märks. Jag vet, det är hemligt på det sättet att det är liksom gömt för andra människor. Jag kommer ihåg Bianca tala här om ett par söndagar sedan om att när hon återupptäckte liksom bönen och vad det var, så då var det som hon hade ett hemligt förhållande med Gud, så där, eller något sånt där, sa hon. Och det är så. Alltså, det där allra innersta, det märker inte människor runt om. Men det är inte hemligt på det sättet att det inte har några följder i våra liv, det här pånyttfödelsen eller det nya livet. Alltså, dopet är ju en väldigt kraftig markering om att vi lämnar det gamla. Vi begraver det. Allt det där, alla våra misslyckade försök att göra det som är bra, vi får begrava det. Och så får vi stå upp till nya saker. Och jag tror att när vi ser på dopet så här som jag brukar göra, jag kan tänka så här att den där gången när jag var där i dopgraven, då avsade jag ju mig allt det här. Alltså, när det kommer frestelser, svårigheter, när jag vill, ni vet, den här gamla Adam som bor inom oss alla, han vill gärna ta över igen. Men då kan jag tänka på mitt dop. Jag la ju det bakom mig. Nu lever jag för Jesus. Paulus sa också att vi ska tänka på det sättet, att jag är död för synden men lever för Kristus. Och det kan vi göra när vi tänker på, jo, jag blev döpt den där dagen. Jag kommer ihåg det. Då la jag en gång för alla bort det där, lämnade det bakom mig. Nu lever jag på det här nya sättet. Nu vill jag låta det nya livet växa i mig. Och Paulus, han säger i Kolosserbrevet 3 och 5 till och med 10 så här. Han förmanar dem där. Döda därför era begär som hör jorden till. Otukt, orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är av gudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång då ni levde i dessa synder. Men nu ska ni också lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Alltså, när man tänker tillbaks på dopet, så kan man liksom, det är så konkret. Jag klädde av mig den gamla människan och iklädde mig en ny människa. Och det här nya livet, det leder till en utveckling. Det står här att vi förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av vår skapare. Alltså en utveckling där man mer och mer blir det som Gud hade tänkt. Kommer ni ihåg vad det står där när Gud skapade människan? Jo, det stod att han skapade människan till sin avbild. Och det är väldigt lätt att se att människan inte har fungerat som någon bra avbild av Gud när vi ser hur det ser ut i världen idag. Men när vi kommer till tro, när vi låter oss döpas, så lägger vi av den här gamla människan och så klär vi i oss den här nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Det tycker jag är ett väldigt fantastiskt ord. Men det är också tydligen på det sättet att det här sker inte alltså automatiskt utan att vi medverkar. Alltså det är inte så där att när vi stiger upp ur dopgraven, vips, så är vi liksom Guds avbilder och så gör vi inga fel och så liksom seglar vi på något sätt på några små moln ända tills vi kommer till himlen. Det är inte på det sättet, utan varje dag är ett val. Vill jag leva enligt det här gamla eller vill jag leva enligt det nya? Men skillnaden är när du är född på nytt så har du faktiskt alternativet att leva i det nya livet istället för det gamla. Tidigare så var det liksom det självklara att jag levde enligt det gamla. Liksom var det någon som gjorde något illa mot mig, så det var min rättighet minsann att ge igen. Och kände jag för att göra egentligen vad som helst. Bara det känns rätt så gör jag det. Jag bestämmer själv. Och så vidare. Det är den gamla människan. Men nu finns alltid det här valet. Ska jag göra på det gamla sättet som nedkallar Guds vrede som det står? Eller ska jag låta mig förnyas och bli en avbild av min skapare? Vi kan se här, det står Romarbrevet 8:13, säger Paulus: om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Liksom det finns någonting som är upp till oss, uppfattar jag det som. Att vi med andens hjälp kan döda köttets gärning. Alltså det är ju inte så att vi själva klarar det jättebra. Men på något vis så bestämmer jag mig att jag vill leva enligt den nya människan. Jag är född på nytt. Det här är inte det sättet som jag ska leva, utan jag ska leva så att jag liknar min skapare. Att jag liknar Jesus. Och med andens hjälp så kan vi döda köttets gärningar. Köttets gärningar, det är liksom det som är naturligt för den som inte har tagit emot det nya livet. Som jag sa, det här nya livet, det kan vara dolt för andra människor. Men det är väldigt viktigt. Och vi har ju haft bönetema nu den här månaden. Därför vill jag också säga någonting om bönen. Därför att bönen är en väldigt viktig del av det nya livet. Alltså just det här med att om jag vill leva så att jag utvecklas mot att bli en avbild av min skapare, så kan jag inte göra det utan att ha kontakt med honom genom bönen. Vi får kraften att vinna över svårigheter. Vi får kraften att vinna över den gamla naturen som vill föra oss tillbaks till det som inte behagar Gud. Bönen håller det nya livet vitalt och friskt och växande. Vi bär frukt. Vi behöver den där bönekontakten. Och Paulus förmanar Thessalonikerna i första Thessalonikerbrevet 5:16-18. Och han ger dem det här rådet att vara alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Var alltid glada. Jag kommer att tala mer om det här med att man faktiskt, alltså att vara glad, det är inte bara en känsla, utan det är någonting man bestämmer sig för också enligt Bibeln. Men det är nästa gång. Men det står här, var alltid glada, be oavbrutet. Alltså det är någonting som jag ofta har tänkt på. När Gabriel här frågade tidigare i mötet om, är det någon som har bett mera den här månaden? Då gjorde jag så här. Varför? Alltså, det finns en slags oavbruten bön i mitt liv. När jag är på jobbet, när jag inte störs av andra saker, liksom, så ber jag väldigt ofta. Det kan vara en mening nu, en sak då. Bara så här, jag vill hålla kontakten med min skapare. Och det här... Sen har vi ju den här organiserade bönen. När vi ber tillsammans, det har en alldeles speciell funktion. Och där har jag inte kanske bett mer än tidigare heller. Jo, jag var med på bönen som var på torsdagen. Och kanske jag har bett då lite mer än jag brukar. Men att ni förstår vad jag menar. Det finns den här personliga bönen invärtes som hela tiden pågår. Och den är väldigt viktig att vi har när vi... har det här nya livet. För att det är det som håller det fräscht. Det är det som gör att det fungerar. Det ska vi aldrig släppa. Vi ska inte låta oss störas. Jag tror att om vi upplever att vi är så stressade. Och så liksom plågade av någonting. Att vi inte kan hålla den bönen igång. Då måste vi fundera kanske lite på hur lever vi. Alltså har jag ett för hektiskt liv? Har jag för mycket? Liksom ordnar jag för mycket åt mig? Det är ju inte alla gånger vi själva kan bestämma över alla delar av vårt liv. Vad som tar vår energi. Men jag tror att vi behöver ha ett slags lugn. Mellan alla de här stressiga sakerna. Så att vi också kan hålla bönelågan levande i vardagen. Den här dolda kommunikationen. Det dolda livet i Kristus. Det liv som anden ger, som anden har fött, det sträcker sig ju bortom den här tillvaron. Av möda, sorg och lidande och blandat med glädjeämnen. Den troende skulle tänka på det som är där ovan. Var det inte så? Och så står det också att hon kan redan nu smaka den kommande världens krafter. Det står det om i Hebreerbrevet. Och det tror jag är bland annat genom bönen. Alltså vi kan smaka den kommande världens krafter i vårt liv. Genom att vi ber. Och Gud gör under. Det har vi sett i vår församling och det ser vi i våra liv. Men för andra människor kanske det här är ganska märkligt. De ser inte riktigt vad det är som händer. Det är lite som vinden i träden. Men det kommer en dag, står det i Bibeln, när Jesus ska komma tillbaks i härlighet. Han ska regera. Jag vet inte exakt alla de här detaljerna. Jag är inte någon expert på eskatologi, som det heter när man talar om de yttersta tingen, det som kommer att hända till slut. Men det vet jag. Det står i Bibeln att det ska bli uppenbart, det här dolda livet som vi har. Det kommer märkas vem som har haft det och vem som inte har det. När han uppenbaras. Så vi ska fortsätta en annan gång och tala om vad vi nu ska göra med det här livet som har startat i oss. när du har gett dig själv till Jesus. Jag tror förresten att det här med att bli född på nytt, det är väldigt viktigt att man gör klart för sig själv och inför Gud att har jag faktiskt blivit född på nytt? För jag upplever att det ibland finns den faran att man kanske växer upp i en kristen församling, man kanske är med, man vet precis hur man ska göra och det är där man rör sig och lever. Och man har inte liksom faktiskt blivit född på nytt. Utan man kan liksom följa med strömmen där kompisarna finns i kyrkan. Och där finns en fara nog. Det är precis som den här Nikodemus. Han var religiös. Han visste allt. Han kunde citera Bibeln på allting. Men han var ju inte född på nytt. Jesus sa, ni måste födas på nytt. Och jag tror att det är viktigt att man har klart för sig. Är jag född på nytt eller är jag inte född på nytt? Har Gud gjort det här undret i mitt liv? Eller har jag bara lärt mig hur man ska göra? Hur man ska säga? Hur man ska leva? Därför vill jag ta upp det idag. För att för det första att man ska vara säker på att man är född på nytt. Och för det andra, om du är född på nytt, att du fattar vilken skatt du har när du är född på nytt. Nu tar vi några, det hela, lite repetition bara innan jag slutar. Jag sa att den som tror på Jesus, han blir en ny skapelse med ett nytt liv. Genom att tro på Jesus blir man född på nytt och man kan se Guds rike. Dopet, det innebär att man begraver det gamla livet, den gamla människan, och så uppstår man till ett nytt. Det illustrerar det väldigt starkt. Och den helige ande är med där i dopet och verkar. Den döpte blir en del av Guds folk. Det är en omskärelse som inte sker med människohand, stod det. Det nya livet ger ett nytt perspektiv på livet, alltså man tänker på det som är där ovan. Och den döpte blir en del av Guds folk. Man får ett nytt handlingsmönster som behagar Gud. Att man faktiskt får den där kraften att säga nej till det där gamla sättet att leva. Och den pånyttfödde börjar utvecklas mot likhet med sin skapare. Och så talar jag om bönen som är så viktig för att det nya livet ska hållas vitalt, friskt och växande. Att det inte stannar upp. Det är väldigt tråkigt att se när människor har kommit till tro. Och så händer det saker under några år. Men sen plötsligt stannar allting upp. Och tyvärr är det så att väldigt ofta när det inte går framåt så börjar det gå bakåt. Man börjar klaga på pastorn, man börjar klaga på sina medkristna. Man blir liksom, det blir någonting unket över hela ens liv om man inte går vidare. Och jag tror att den här bönen, personliga bönen, kontakten med Gud i vardagen, när som helst, den är så viktig för att man ska hållas levande. Det nya livet, det är dolt för många. De ser inte vad som pågår inom dig. Men det kommer att bli uppenbart en dag. Vem som har det nya livet. Det är när Jesus kommer. Och jag vill att du funderar lite på. Vad betyder det här nya livet? Är det att bli född på nytt? Att ha ett nytt liv? Är det liksom en sån här ord? Ja, jargong som du har hört jättemånga gånger men som egentligen inte har så stort innehåll för dig. Eller är det faktiskt ett faktum för dig? Om du är döpt, så när du tänker på den dagen du blir döpt, är det något som betyder något för dig fortfarande? Eller är det liksom en grej som ja, du var med om det och så? Ja, den betyder inte så mycket idag. Jag tror att det är bra att tänka på den här grunden. För att, som nästa gång ska jag tala om, att växa andligen. Men man kan inte växa om man inte har en grund. Om man inte är medveten att man är född på nytt. Att man har det nya livet. Då är det helt meningslöst att prata om andlig tillväxt eller att liksom gå vidare. Om du vill ha förben här när vi slutar, så, eller tala med någon, Gabriel eller någon av de äldste, Alf, jag finns här och Mimmi finns här och Margareta. Vi tar gärna emot dig här och ber för dig. Om det är något som på något vis har väckts av det jag har sagt här idag. Eller om det finns något helt annat som du behöver förben för. Men jag slutar här för idag. På det här sättet. Herre,